Välkomna till ett nytt avsnitt av Magasinet. Den här gången om opinionsläget i svensk politik så här drygt ett år efter valet. Opinionsmätningarna har ju duggat tätt den senaste tiden. Men vilka trender kan man se och vilka slutsatser kan man dra med tanke på att det fortfarande är långt till nästa val? Ja, med mig för att diskutera det så har jag Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till Magasinet.
Ja, tack så mycket.
Om vi börjar med två undersökningar som publicerades av Ekot här den här veckan som båda visar medvind för Sverigedemokraterna. Den ena mätningen visar att över en tredjedel av regeringspartiernas väljare vill släppa in SD i regeringen. Hur tolkar du den här mätningen?
Ja, det är ju en klassisk fråga om önskeregeringar som har ställts i undersökningen och det är ju så här det har brukat se ut. Det är ju framförallt Tidöpartiernas väljare som många av dem nämner Sverigedemokraterna som en tänkbar medlem av regeringen. Men det är ju inte någon fråga om att direkt fråga om att just nu släppa in Sverigedemokraterna. Då hade det nog blivit lite andra skattningar.
Det är mer att man kan tänka sig att de skulle kunna ingå i en regering framöver då.
Ja, vi brukar ju undersöka de här önskeregeringarna. Den här typen av mätningar kommer ju ursprungligen från våra valundersökningar som vi gör.
Just det, Göteborgs.
Och det är ofta en blandning av önskningar och realism som blandas när väljarna tänker på vilka önskeregeringar de vill ha. Mm. Om man ändå redan i samband med valet så hade ju Sverigedemokraterna ett klart starkare stöd än tidigare just att bli medlem i regeringen.
Just det. Hur ska man se det? För det har ju spekulerats lite i att det kanske då vissa väljare vill ändå att Sverigedemokraterna ska liksom ställas mer till svars och få ta ansvar för den här politiken. Eller varför tror du att väljarna ändå ser det här som möjligt och att man vill att SD ska ingå i en regering?
Ja, men jag tror att det är en intressant diskussion som kan föras nu. Vi statsvetare brukar ju alltid säga att makt och ansvar alltid ska gå hand i hand. Och det är ju helt klart att Sverigedemokraterna har mycket makt över den förda regeringspolitiken i Sverige. Men de har inget ansvar i någon formell mening. De kan stå utanför och de kan välja vilken av den förda regeringspolitiken som... Om den går bra så kan de ta äran för det och om någonting går dåligt så kan de skylla på att de faktiskt inte sitter i regeringen. Och i det långa loppet så är det ingen ideal modell ur statsvetenskaplig synpunkt.
Vi ska säga det att Henrik finns med oss på Zoom här också, så om ljudet skulle svaja så beror det på det. Det var ju en annan mätning också som gjordes av Ekot då, som visade att Jimmy Åkesson är mer populär som statsministerkandidat än Ulf Kristersson. Och det gäller både väljarkåren i stort och Tidöpartiernas väljare. Hur kommer det här sig?
Ja, så var det ju redan i samband med valet. Vi såg att Ulf Kristersson inte alls hade samma starka stöd som flera tidigare moderatledare haft. Utan Jimmy Åkesson var en mycket tydligare tillgång för sitt eget parti. Han är ju den mest erfarna partiledaren som vi har och har byggt upp en väldigt stark popularitet. Och Ulf Kristersson får stå och ta ansvar för saker och det är tufft. Vi vet att det kostar opinionsstöd att regera och det kostar att ta ansvar i politiken. Det är nog det sämsta du kan göra om du är rädd om dina opinionssiffror. Så att det är mycket lättare. Jimmy Åkesson har en mycket lättare resa att upprätthålla sin popularitet än vad Kristersson har att upprätthålla sin. Mm.
För ni visade ju då redan efter valet då, som institutet att just Jimmy Åkesson var väl, om jag minns rätt, den mest populära partiledaren genom alla mätningar. Var det inte något sånt?
Ja, nej, det stämmer. I vallokalsundersökningen som vi gör ihop med Sveriges Television.
Just det.
Vi visar redan på valkvällen att han till och med slog Fredrik Reinfeldt som tidigare höll det rekordet. Att vara mest betydelsefull för sitt eget parti. Så att det är ju mycket en enmansshow Sverigedemokraterna fortfarande.
Annars då, vad tror du att det beror på? Det är ju en medvind för Sverigedemokraterna i flera mätningar. Vad ligger bakom det? Du har varit inne på det lite, men...
Ja, dels är det att Sverigedemokraterna har en strategiskt bra position, just att man Man har mycket makt, man kan ägna sig mycket åt opinionsbildning och slipper ägna massor med resurser åt att regera, vilket ju då kan vara jobbigt eftersom man måste ta hänsyn till så mycket fler saker när man sitter i regeringsställningen än om man bara är ett stödparti. Och sen är det ju fortfarande så att den allmänna agendan, sakfrågeagendan, vilka frågor som står högt på dagordningen, det är frågor som gynnar Sverigedemokraterna. Det är frågor om migration, lag och ordning, energifrågor som bubblar på, som var viktiga för att förklara varför vi fick ett regeringsskifte i Sverige. Och det är fortfarande de frågorna som står högt på agendan. Och här uppfattas då Sverigedemokraterna ha en bra politik. En ganska radikal politik. Jag tror att Sverigedemokraterna lyckas kanalisera någon form av otålighet som finns. Det är akuta samhällsproblem som väljarna så gärna vill att någon gör någonting åt. Och det är framförallt när det gäller gängkriminalitet och annat.
Jimmy Åkesson och SD blev ju väldigt uppmärksammade förra helgen på partiets landsdagar. Då pratade Åkesson om att man till och med ville riva moskéer. Hur har det där till och med gynnat partiet, tror du?
Ja, på kort sikt opinionsmässigt kan det ha gjort det. Men just när det gäller framtiden, att framstå som regeringsdugligt, så kan jag inte tänka mig att det gav några pluspoäng. Så där kan man ju inte hålla, man kan inte föra den typen av radikal högerpolitik om man ska sitta med och fatta beslut varje torsdag i regeringsställning. Ett sånt uttalande kan man bara göra om man står vid sidan om. Det kan man inte göra om man sitter med i en regering.
Om vi tittar på ett annat parti då som fortsätter ha ett starkt stöd, det är ju Socialdemokraterna. De ligger på mellan 36-38% i flera mätningar och det är ju långt över valresultatet. Vad beror det på att S går så bra i opinionen?
Ja, det beror väl antagligen i huvudsak på att det kostar regeringsstöd, eller det kostar opinionsstöd att regera. Och det här ser vi ju i regeringar efter regeringar när man tillträder. Mandatperiod efter mandatperiod, att oavsett färg det är på regeringen så tenderar opinionsstödet för sittande regeringar att falla. Så att här är ju Kristerssons regering ingenting konstigt eller något märkligt på något sätt. Just nu ligger Kristerssons regering på strax över 80% av det stöd man hade från början. Och det följer någon slags historisk trend på regeringar. När vi tittar bakåt på alla regeringars opinionsstöd bakåt i tiden, ända tillbaka till 60-talet, så kan vi se det här.
Så det handlar inte så mycket om att Socialdemokraterna gör så mycket rätt, utan det kanske mer att väljarna tycker att regeringen gör saker fel?
Ja, exakt. Mm. Socialdemokraterna har, om man så vill, då uppblåsta siffror på grund av att man just nu är i opposition. Och det är ju så ofta i politiken att det är lättare att samla en opposition och bygga koalitioner som är missnöjda med den förda regeringspolitiken än att samla majoriteter för en viss riktning.
Det motsatta kan man säga om Moderaterna, och de behöver ju också nu ta ansvar då eftersom som de sitter i regeringen och har statsministerposten. De ligger ju på en stabil tredje plats men en bra bit efter SD. Alltså hur mycket har deras förtroende påverkat, tror du, av att de sitter i regeringen och att Ulf Kristersson, deras partiledare, leder regeringen?
Ja, men det blåser ganska mycket om regeringen och det händer mycket saker. Och det är klart att regeringens prestationer som väljarna bedömer, det har ju mycket att göra med hur man hanterar kriser, hur man hanterar problem som regering. Och här är väl väljarna då inte särskilt nöjda med det de ser och de förändringar som äger rum. Men samtidigt så, det är Tidöväljarna har ju då investerat massor av förtroende i en viss typ av politik som man nu vill få se förverkligad, och det handlar framförallt, gäller ju mandatet att strama åt migrationspolitiken, att se till att vi får billigare elström i Sverige och att gängkriminaliteten, att vi bryter den här utvecklingen som har med brottsbekämpning att göra. Och så länge, här måste man ju så här vänta och se vad som händer under mandatperioden, men det är ju på de här frågorna som, när det blir val igen, så kommer väljarna att utvärdera Kristerssons regering just på de här områdena. Så där är vi att vänta och se. Mm. Den här kurvan över opinionsstöd för regeringar brukar ju gå upp lite grann igen under sista året när valet väl närmar sig. Så det är väl det som är trösten här. Sen en annan tröst är väl att det har varit regeringar tidigare i den svenska historien som varit helt uträknade, som till exempel Fredrik Reinfeldts alliansregering, som en kollega till mig här, valforskaren Sören Holmberg, han sa att alliansen var rökt i september 2007. Men då var det bara några veckor kvar till den finanskris som sedan då räddade regeringen Reinfeldt kvar vid makten en mandatperiod till. Så att, visst kan det hända saker som bryter den här typen av historiska mönster vi ser.
Men kan man ändå säga, eller man får i alla fall intrycket av den här regeringen, att de har väldigt låga opinionssiffror om man jämför med andra regeringar? Stämmer det, eller är det mer en bild man får bara?
Kristerssons regering ligger ungefär, de ligger lite under det historiska snittet för regeringar. Och just nu lite svagare än vad Fredrik Reinfeldts regering gick. Men det är inte särskilt stora skillnader där. Sen är ju omständigheterna lite olika också för olika typer av regeringar. Alliansregeringen var ju en hade ju fyra partier med, och under vissa perioder också då när de tog makten var det en majoritetsregering, och det har vi ju inte. Det här Kristerssons regering är ju fortfarande en minoritetsregering, även om man har stöd då från Sverigedemokraterna.
Om vi återgår till Moderaterna lite då, deras plats som tredje största parti, är den cementerad nu, eller tror du att det finns någon möjlighet att de kan ta sig förbi SD och bli näst störst igen?
Ja, man måste komma. Vi sitter ju och analyserar 2022 års val här för fullt. Vi håller på att skriva boken om 2022 års val. Och det man kan se där är ju att det var ju många moderata anhängare som tycker att Moderaterna är det bästa partiet, som ändå valde att rösta på Sverigedemokraterna i valet 2022. Och det är ju väljare som egentligen har sitt hem i Moderaterna, men som då den här gången använde sin röst på Sverigedemokraterna då för att påverka Moderaterna att driva en politik i en viss riktning. Framförallt med sikte på stramare migrationspolitik, större insatser när det gäller brottsbekämpning. Så att jag tror Moderaterna behöver inte få panik över om man är andra eller tredje största parti där, utan det flyter väldigt mycket väljare mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och frågar man om partisympatier så är det väl många väljare som har sina starkaste sympatier för Moderaterna, men som väljer att rösta på Sverigedemokraterna för att förankra den förda regeringspolitiken ännu längre till höger. Så att det får man komma ihåg när man tittar på den här kampen om vem som är andra största parti.
För det, man måste väl ändå säga, inte minst på migrationsområdet, så har ju Moderaterna genomfört ganska många, i alla fall förslag, en hel del ska utredas, men ändå att man har gått ganska kraftigt fram där i den frågan. Men det verkar inte ha betalat sig då än, i alla fall i opinionen.
Ja, men det är väl det som är knivigt för Moderaterna då, att hur ska man få betalt opinionsmässigt och kanske även i röster i nästa val för att man faktiskt har gjort det man lovat att göra. Så man inte bara bjussar Sverigedemokraterna på det här. Och då är man tillbaka igen vid diskussionen om Sverigedemokraternas så här gyllene position. Att man har väldigt mycket att säga till om men behöver inte ta något ansvar. Och om det är en bra tingens ordning eller om det faktiskt borde vara så att Sverigedemokraternas ska ta det här sista steget och bli ett, som vi statsvetare kallar det för, ansvarstagande parti. För då blir det en helt annan, det blir en helt annan dynamik och helt annat spel.
Om vi tittar på de andra två partierna i regeringen då, Liberalerna och KD, de har ju haft det väldigt tufft och legat under 4%-spärren nu i flera mätningar. Vad beror det på?
Ja, Liberalerna fick ju, de tappade väldigt mycket väljare direkt till Socialdemokraterna som inte stod ut med Liberalernas vägval i politiken. Så att Liberalernas nya position, det är väl en permanent situation under 4%. När det gäller Kristdemokraterna så är ju det, har ju varit normalfallet under hela 2000-talet. Utom ett par år före det senaste valet så har ju Kristdemokraterna abonnerat på den här positionen under 4%. Så att det är ingen ny situation för dem. Men vore det val idag hade ingen, så hade de inte kommit in. Men det är ju inte val idag. Alla vet att när det väl drar ihop sig till val så är väljarna beredda att stödrösta på partier.
Men Liberalerna säger permanent under 4%-spärren. Betyder det att du tror att de kommer att kunna ta sig upp fram till valet då? Så att, eller finns det en väldigt stor risk att de åker ur?
Ja, nu, alltså, så länge man som liberalt parti då surrar sig till Tidöavtalet och om vi närmar oss valet 2026 och det är de här två huvudsakliga uppställningarna med mitten-högerpartier mot mitten-vänsterpartier och Liberalerna tydligt hör hemma igen bland mitten-högerpartierna, så kommer det finnas tillräckligt mycket moderata anhängare som stödröstar in Liberalerna, eftersom man vet att hela balansen, hela maktbalansen hänger på om små partier kommer in.
Men så du tror ändå att, jag tänker just att båda de Liberalerna och KD ligger så dåligt till. Det kan vända så att säga. Kan man rädda två partier som ligger så här dåligt i opinionen om det är nära ett val? Eller de behöver höja siffrorna innan dess? Eller hur tänker du där?
Nej, min bedömning är att väljarna är numera så vana vid att stödrösta i regeringsfrågan och stödrösta på partier som riskerar att falla under 4%. Så att så länge det finns tydliga koalitionssignaler från de olika partiernas sida och så begriper väljarna och tar den här kontexten i beaktande när de röstar och många är beredda att stödrösta. Det är en femtedel av väljarna röstar på ett annat parti än det de tycker bäst om. Var femte väljare. Så man behöver inte vara jätteorolig så länge man hör till ett lag och man har någon sån här chans att behålla makten. Så det hela handlar ju om Tidöpartierna som helhet har möjligheter i september 2026 att försvara regeringsmakten. Om de inte har det, så om de skulle ligga långt efter till exempel, då blir det förstås en helt annan dynamik och då kan vi få se partier som försvinner ut ur Sveriges riksdag.
Just det. Men just svenskarna röstar ganska ändå mycket efter de här blocken kan man säga, då kanske mer än enskilda partier. I alla fall många, många gör så.
Ja, väljarna är väldigt uppmärksamma på partiers koalitionssignaler och på partiers förflyttningar i vänster-höger riktning. Och man är väldigt alert, särskilt kunniga och pålästa väljare är väldigt alerta när det gäller att plugga opinionsmätningar under de sista veckorna. Så att man har väldigt bra koll på vilka partier som ligger nära 4%, hur styrkeförhållandena ser ut mellan partierna.
Vi har ju pratat om Socialdemokraterna, men inte om de andra tre oppositionspartierna då, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vad kan man säga om deras stöd i opinionen?
Ja, här är ju Socialdemokraterna som tar nästan hela kakan just nu. Centerpartiet och Miljöpartiet är väldigt små. Ibland är de ut ur en tänkt riksdag till och med. Det är en viktig förklaring till varför Tidöpartierna lyckades vinna var ju att man lyckades visa för väljarna eller övertyga väljarna om att man var mer överens i viktiga frågor än vad de rödgröna partierna var. De framstod som mer splittrade. Så att, och det är en viktig förklaring till varför det gick som det gick. Det fanns egentligen bara ett sätt att vinna för Tidöpartierna, och det var att tona ner alla frågor där Tidöpartierna skulle kunna framstå som splittrade, och det är rätt många frågor faktiskt, när de tycker väldigt, väldigt olika, och bara lyfta upp de frågor där man helhjärtat kunde gå in och säga att här är vi överens, och vi är mycket mer överens och sammansvetsade åsiktsmässigt än vad Magdalena Anderssons gäng är. Och, så det är väl utmaningen för de här mitten-vänsterpartierna, rödgröna partierna, att de måste försöka framstå som lika sammansvetsade som Tidöpartierna är för att ha en möjlighet att vinna.
Men hur stort problem är det där att, jag menar, Vänsterpartiet och Centerpartiet måste man ändå stå väldigt långt ifrån varandra. Hur ska man få ihop det där?
Ja, reptricket är väl att helt enkelt lägga all kraft på att på just de sakfrågor där man råkar vara överens. Och det finns ju sådana frågor där Centerpartiet och Vänsterpartiet också står varandra ganska nära. Till exempel i en del gröna frågor och i en del frågor som rör migrationspolitik och så här. Och helt enkelt tona ner alla de frågor där man inte är överens. Det är väl så man... Så det handlar ju om att politiskt försöka övertyga väljarna om det. Och det är väl det som opinionskampen handlar om då. Att det här kommer ju naturligtvis Tidöpartierna att försöka argumentera för att det här är inte något sammanhållet regeringsalternativ. Och mitten-vänsterpartierna kommer försöka göra allt för att framstå som eniga och sammansvetsade.
Just nu verkar det ändå som att då folk verkar tycka, ja, att de rödgröna och, ja, även om man ska kalla dem det då, Centerpartiet också, men i alla fall mitten-vänster-alternativet har den bästa politiken. Man har haft över 50% i flera mätningar. Vad tror du, är det just det här du pratar om tidigare? Det här att man kan samarbeta, är det som måste till för att man ska kunna hålla de här 50%? Eller hur ska man förklara att det ser ut som det gör just nu?
Ja, men det finns ju en politisk... Dels har det här med sammanhållning att göra naturligtvis, men det har ju också med det politiska innehållet att göra. Enligt väljarnas perceptioner, uppfattningar, så har vi just nu en regering, Tidöpartierna, som står längre till höger, för en regeringspolitik som ligger längre till höger än någon annan tidigare regering. Så långt tillbaka vi har mätningar på det här, det är 1979. Så att tyngdpunkten i den förda regeringspolitiken just nu ligger mycket långt åt höger, och det ligger längre ifrån mittenväljaren eller medianväljaren, som vi statsvetare alltid pratar om. Avståndet till medianväljaren har aldrig varit så långt som det är just nu. Så att Tidösamarbetet drar ju verkligen ut. Det blir väldigt stora ideologiska avstånd. Så att ideologiskt kan det ju då tänka sig att det blir en termostateffekt här då, att många väljare gör bedömningen att nu är den förda regeringspolitiken, den ligger alldeles för långt till höger för min smak, och då finns det ju inte så mycket att göra än att stödja partier på den andra sidan.
Så man kan se det lite som ett missnöje med den nuvarande regeringen helt enkelt, att läget ser ut som det gör.
Ja, och det är ju ett dilemma då, för Tidöpartierna vill ju genomföra massor med saker som man är väldigt, ja, väldigt otålig att få saker på plats. Men då måste man samtidigt då balansera det här så att man inte för en politik som är så långt till höger att man får en sån här rekyl, termostateffekt. Så att, för då... Om man gör det, lägger sig alldeles för långt till höger i för många frågor, så bäddar man ju för sitt eget nederlag i nästa val. Så det är en balans som varje regering måste ha. Balansera sin otålighet mot sätta sig i en bra position för att kunna försvara regeringsmakten vid nästa val.
Nu är det ju som sagt väldigt lång tid kvar, över 2,5 år kvar till nästa val. Hur mycket förändringar kommer vi se i opinionen innan dess, tror du?
Det är ju naturligtvis omöjligt att säga, men vi har ju haft en väldigt, väldigt stabil situation under lång tid. Märkligt nog, med tanke på allting som har hänt med invasion av Ukraina och coronapandemi och allt vad det är. Stor parlamentarisk oreda tidvis. Men det har ändå varit en väldigt, väldigt stabil balans mellan det som nu är mitten-vänsterblocket och det som nu är mitten-högerblocket. Här ser vi ju nästan inga förändringar alls i valresultaten. Just nu leder ju mitten-vänster på poäng. Men frågan är om det strukturellt har liksom hänt någonting i grunden, i balansen mellan vänster och höger. Givet allting som har hänt under de gångna mandatperioderna så har det varit häpnadsväckande stabilt. Här kan man föra resonemang till slut. Det kan ju fungera som ett åskväder i och för sig, att det byggs upp över tid en beredskap för väldigt stora strukturella förändringar och när den ideologiska vinden kantrar. Så att man kan ju inte utesluta att det blir stora, stora kast, förstås.
Till sist då, vad är det som kommer att avgöra valet?
Ja, det är ju väljarnas bedömningar av regeringens prestationer på just de frågor de vann valet på. Det är energifrågorna, brottsbekämpningen, migrationen. Så här kommer ju regeringen, de resultat som regeringen har så att säga uppnått på de här områdena i september 2026 kommer naturligtvis vara grundakkordet då. Sen så länge brottsbekämpning, migration och den här typen av frågor står högt på dagordningen, så är det ju svårare för vänsterpartier att komma fram. Så att det beror väldigt mycket på hur sakfrågeagendan utvecklas också. Om det blir mer av välfärdsmissnöje, fördelningspolitiska frågor och sånt där, där vänsterpartier ofta uppfattas av många väljare ha en bra politik. Så att det är ju som alla andra valkamper numera. Moderna valrörelser är mycket en agendakamp. Vilka frågor som kommer högt på dagordningen. Och det där är ju svårt att veta naturligtvis i förväg hur den där dragkampen kommer sluta.
Ja, vi får se hur det går. Tack så mycket, Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Ja, tack.